Herre, kom och släck all vår törst. Herre, du som har älskat oss först. Herre, tack att du kommer till oss och möter oss. Herre, tack att när människan skildes från dig, så var det inte du som la bördan på människan att stiga upp till dig, utan du steg ner till oss. Herre, tack att du är en Gud som kommer nära, som kommer till oss, som vill möta våra behov, som vill mätta vår törst, som vill mätta vår hunger, släcka vår törst och möta vår längtan. Herre, tack att du är god, alltid god. Att vi får förtrösta på dig som ett barn får förtrösta på sin förälder. Herre, tack att du är föräldern efter vilket allt vad förälder i himlen heter och på jorden har sitt namn. Herre, tack att vi får komma till dina utsträckta armar dag efter dag. Tack att du alltid vill ge oss det vi behöver. Och Herre, vi ber att du skulle tala genom ditt ord till oss den här stunden. Herre, kom med din heliga ande och gör ordet levande och verksamt för oss. Herre, vi ber att du genom din ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord idag. Herre, vi ber att det skulle få förvandla oss. Herre, vi ber att du genom din ande skulle förvandla oss. Gör våra hjärtan till bördig jord, där ditt ord kan få sås ner i våra liv. Där det kan få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Den här söndagen i kyrkoåret kallas ju apostladagen. Och temat är, som Julia sa, sänd mig. Och i alla de tre föreslagna texterna i kyrkoåret den här söndagen, den gammaltestamentliga texten från Jeremia som vi hörde, där får Jeremia höra att han är utvald och kallad av Gud för ett uppdrag och Gud sänder honom som profet. Och i evangelietexten så möter vi sammanhanget där Jesus kallar till sig de 12 närmsta lärjungarna och förbereder dem för sitt uppdrag att få sändas ut och predika och stå emot ondskans alla makter. Och i episteltexten, den har vi inte hört läsas, men den är från Romarbrevets 16 kapitel, och där förmedlar Paulus hälsningar till ett antal människor som på olika sätt står i tjänst för Guds rike i och kring församlingen i Rom. Att vara sänd, det innebär ju att man har bejakat ett uppdrag från Gud. Att man har sagt ja till någonting som Gud vill att man ska göra. Gud kallar till ett uppdrag, sänder iväg. Och den som är sänd har ju tackat ja, bejakat den kallelsen. I profeten Jesajas 6 kapitel så möter vi Jesajas kallelse. Och i den åttonde versen, Jesaja får se en syn, och sen så i vers 8 så står det: och jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja, han svarar, jag, sänd mig. Han förstod, här behövs det någon som är villig att gå. Och han sa, jag vill, sänd mig. Men att vara sänd av Gud, det är ju inte bara någonting som gäller där och då. Det gäller ju inte bara de här gestalterna vi läser om i texterna. Och det gäller ju inte bara den som vi kanske tänker på som är missionär, sänd till ett annat land med en specifik uppdrag, med ett specifikt område. Nej, utan vi alla är sända. Att vara sänd av Gud, det är faktiskt någonting som angår oss alla. I Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 21 så talar Jesus och säger följande. Jesus sa till dem: frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er. Som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Det innebär att alla vi som tror på Jesus och som tillhör honom i en mening är sända. Vi får ta vid Jesu uppdrag och fortsätta att vara Guds sändebud i den här världen. Att vara sänd av Gud, att ha det som en slags grundläggande riktningsgivare för ens liv. Ja, men det kännetecknas av tre saker. Det sända livet, Guds budbärare, att bejaka det uppdraget, det börjar alltid med en erfarenhet av Guds kärlek. Det sända livet, det uppfattar att det är riktat till en viss plats och ett visst sammanhang. Och det sända livet fylls av det som ligger på Guds hjärta. Och där har ni mina tre punkter den här söndagen. Det sända livet börjar i erfarenheten av Guds kärlek. Det sända livet uppfattar vart det är sänt. Och det sända livet är fyllt av det som ligger på Guds hjärta. Första Johannesbrevet, kapitel 4 och vers 19 säger: vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför att han älskade oss först. Guds kärlek föregår och föregriper det som händer i oss och med oss människor. Ett liv som Guds sändebud, som Guds budbärare, som Jesu lärjunge, det handlar ju om att dela med sig av någonting. Och man kan inte dela med sig av det man inte själv har. Ett liv som handlar om att spegla Gud och dela med sig av Guds kärlek, det går ju inte om jag inte själv har fått uppleva och ta emot den kärleken. Det går inte att dela någonting som jag inte har. Idén om Guds kärlek sätter inga hjärtan i brand. Om Guds kärlek bara är någonting som finns på papper men inte i verkligheten. Om Guds kärlek bara finns här uppe men inte här, då kommer det inte att förvandla liv, varken mitt eller ditt. Om vi inte får ta emot Guds kärlek först, så kommer vi inte kunna leva ut det som Paulus beskriver i andra Korintierbrevets femte kapitel. Här utgjuter Paulus sitt hjärta och så säger han i verserna 14 och 15: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Tala om att vara gripen av Guds kärlek. Tala om att den kärleken har fått gå på djupet. Jag har inget val, därför att jag är så marinerad av Kristi kärlek. Och läser man Paulus brev så återkommer den här kärleken gång på gång på gång. Det blir så uppenbart när man läser berättelsen om Paulus liv i apostlagärningarna och man läser hans skrifter, att Guds kärlek fick förvandla honom på djupet. När Gud kom till honom och drabbade honom där på Damaskusvägen, så hände någonting som går så djupt i hans liv, som ställer allting i ett nytt ljus. Han möttes av en kärlek. Den kärlek som kommer till oss helt oförtjänt genom två utsträckta armar på ett kors. En kärlek som på alla sätt säger: du är så djupt älskad. Du är så djupt älskad att Gud själv, skaparen av himmel och jord, klev ner hit, blev människa och dog på ett kors för att visa det. Ty så uppenbarades Guds kärlek för oss. Och det är tack vare Guds kärlek som det finns liv och hopp. Att få drabbas av i sitt eget liv och att få dela med sig av till andra. Tack vare det Jesus har gjort för oss. Det är tack vare Guds kärlek som den heliga ande utgöts och fortsätter beröra oss som tillhör honom. Som en garant för att Guds framtid har blivit verklighet och kommer att fullt ut uppenbaras. Det var Guds kärlek som fick människor och gestalter att ge sig fullt ut i arbetet för det Gud vill. Det var Guds kärlek som drev heliga män och kvinnor vi kan läsa om i nutid och i historien. Vi kan tänka på namn som Moder Teresa, Bruce Olson, Martin Luther King, William Wilberforce och många andra. Människor som har påverkat vår värld därför att de blev drabbade av Guds kärlek. Guds kärlek. Den är så stark att inte ens döden rår på den. Och Guds kärlek, den är så omvälvande att den kan vända upp och ner på en människas liv. I ett enda ögonblick. Och Gud vill inget hellre än att få omsluta oss med den kärleken. Han längtar efter oss i sin stora kärlek. I liknelsen om fadern och de två sönerna som Jesus berättar om i Lukas evangeliet, så liknas ju Gud vid en far som ständigt spanar på vägen för att se: kommer min förlorade son hem? Och när sonen kommer så springer han och omfamnar honom. Gud längtar efter att få möta oss med sin kärlek. Och det sända livet, det börjar i att få ta emot den kärleken. För att vara Guds sändebud, det handlar ju om att få dela med sig av den, att få vittna om den, att få visa hur Guds kärlek ter sig i ord och handling och ett helt liv. Och har vi inte själva fått möta den, så är det svårt att dela med sig av den. Men ur ett möte med Guds kärlek så kan nästan vad som helst hända. Ett möte med Guds kärlek, det kan förvandla liv. Det kan förvandla samhällen och det kan förvandla en hel nation. Och till slut så kommer Guds kärlek att ha förvandlat hela den skapelse som Gud älskar. Det andra tecknet, eller den andra viktiga saken i ett liv som är sänt av Gud, det är ju att det är sänt till en viss plats. Och nu ligger det ju väldigt nära att tänka missionärsbilden. Och det är på ett sätt bra. Därför att Jesus sänder oss på samma sätt som han var sänd av Fadern. Och det vill säga, vi får ta vid och fortsätta det uppdrag som Jesus hade. Men vi behöver liksom inte tänka: nu ska jag vara här. Och nu måste jag vara här. Och jag får inte vara någon annanstans. Vi får inte vara för låsta i att tänka likt en missionärstjänst. Men vi behöver ändå förstå att där jag är just nu, hit har Gud sänt mig. Är ni med på den? Det är likt fast ändå inte riktigt. Där jag är just nu, hit är jag sänd av Gud för att vittna om honom och spegla hans kärlek. Vi behöver inte tänka, det finns en plats för mig. Och så lever jag mitt liv i väntan på att flygbiljetten ska dyka ner i mina händer. Utan där jag är just nu, dit är jag sänd. Innan jag och Julia kom hit till Stora Mellösa så tjänade vi Tingsryd i en församling där. Och under de åren, ja då var ju vi sända till Tingsryd. Nu är vi här och nu har Gud sänt oss hit. Finns du här i vår bygd, då har Gud sänt dig hit. Bor du någon annanstans så har Gud sänt dig dit. Där du är, dit är du sänd. Utmaningen är ju att alla platser är olika. Den som har flyttat runt lite märker det väldigt fort. När vi bodde i Örebro under vår utbildningstid så var vi med i en församling där det var liksom en samtalsfråga. Så här, när vi gör saker gemensamt som församling, ska vi då inte ha, vi serverar helvegetarisk mat? Ja, det var liksom, det här samtalet, jo men det tyckte nog de flesta, det var väl en bra idé. Det är liksom billigare och bra på många sätt. Sen flyttade vi ju till Tingsryd. En av de första kvällarna där så gick vi en liten kvällspromenad. Förbi oss mullrar en Volvo 740 med triangelformad skylt där bak. I bakrutan så står det stöd Scan, ät en vegan. Då fattade vi, det här stället är lite annorlunda. Och så där är det ju, alla ställen är ju olika. Och utmaningen är ju, dit jag är sänd just nu, hur förkroppsligar jag Guds kärlek på ett sätt som blir begripligt här? En missionär som sänds till ett annat land studerar ju språk och kultur för att göra evangeliet begripligt i det sammanhanget. Hur gör vi evangeliet begripligt och förkroppsligat där vi är? Ditt Gud har sänt oss just nu. Och den här bygden har ju saker som gör den unik just här. Tingsryd påminner på en del sätt om hur det var här. Det är landsbygd, det är mycket liksom jordbruk. Men det finns också saker som är väldigt annorlunda. Det vill säga, sätten som funkar, det där går inte att ta rakt av hit. Och utmaningen är ju, hur blir evangeliet begripligt här? Vilka utmaningar finns i omgivningarna här? Vilka möjligheter finns? Visste ni till exempel att i Rädda Barnens rapport om barnfattigdom så är genomsnittet i Örebro kommun 11%. Det innebär att i genomsnitt i vår kommun så lever någonstans mellan 2 och 3 barn i varje skolklass i en fattig familj. Där man kanske inte har förnödenheter till grundläggande behov. Det är ju ett genomsnitt över vår kommun så det är klart att det kommer att skilja. Men det vi hör när vi pratar med skolpersonal och skolledning på olika sätt, det är ju att vi ligger nog inte under genomsnittet här ute. Vad är Guds rikes svar på en sån utmaning? Men man kan också fundera över, vad är det som särpräglar den här bygden? Vilka intressen har människor? Hur möts människor? Vilka livsomständigheter finns man i? På vilka områden kan vi som Guds folk visa hur evangeliet ser ut? Hur kan vi visa hur Guds kärlek ter sig just här? För det tredje Det sända livet fylls av det som ligger på Guds hjärta. När vi tänker på att vara sänd av Gud eller att liksom vara Guds budbärare, så emellanåt gör vi det ganska smalt. Vi kanske tänker evangelisation, att gå ut på gatan och predika. Och det är det ju också. Därför att vara Guds sändebud, det är någonting väldigt brett. Det handlar om att spegla det som ligger på Guds hjärta. Paulus återigen skriver i Romarbrevets 12:e kapitel så här. Därför ber jag er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det som kännetecknar vad Gud vill, det är att det är gott, att det behagar Gud och är fullkomligt. Jag kan komma ihåg ganska mycket som ryms inom det. Och så är det ju. Gud vill att människor ska nås av evangeliet. Att få höra om Jesus Kristus. Men Gud ger också uppmaningar till sitt folk att leva generöst. Att hjälpa den som inte har. Gud ger uppmaningar till sitt folk att stå emot orättvisor. Att bryta det som är orätt i omgivningen. Gud har gett sitt folk uppmaningen att ta hand om den värld som han har skapat. Att göra det som Gud vill. Att leva enligt Guds vilja, det är att låta sitt liv fyllas av det som är gott, behagar Gud och är fullkomligt. Vi får inte göra det för smalt. Det sända livet, det handlar om att låta sitt liv fyllas av det som Guds hjärta bultar för. Och vad bultar Guds hjärta för? Lyssna noga. Guds hjärta bultar för att möta människor med den stora, oerhörda, ofattbara, oförtjänta, förvandlande kärleken. Guds hjärta bultar för att vi som tillhör Gud ska förstå vilken stor och viktig roll vi har i att vara ambassadörer för hans rike. Att vara hans avbilder på den plats dit vi är sända just nu. Guds hjärta bultar för att omfamna och förvandla Östernärke. Därför har han sänt oss hit. Guds hjärta bultar för att allt det som synden och ondskan och mörkret och döden har ställt till med i den här världen, att det ska förvandlas och få upprättas. Guds hjärta bultar för att människor ska få lära känna den Gud som har skapat dem och som har älskat dem och betalat ett dyrt pris för deras frihet. Guds hjärta bultar för att människors behov ska bli mötta. Guds hjärta bultar för att rättvisa ska få råda bland människor. Och Guds hjärta bultar för att människan ska ta ansvar för och råda över den skapelse som hon blev satt till att göra. På barnlägret vi fick höra om här förut, så hade vi lägerbål om kvällarna. Och emellanåt i lägerbålen så skulle det lekas eller göras olika utmaningar. Och då hände det att den som höll i leken ställde en fråga rakt ut. Finns det några frivilliga? Och jag skojar inte om jag säger att det var 170 nävar i luften. Välj mig, jag vill. När Gud frågar, vem vill vara mitt sändebud? Vem ska jag sända? Är vi lika villiga att säga ja som barnen på lägret? Eller för den delen som Jesaja var när Gud kallade honom? Vi ber tillsammans. Herre, tack att du vill sända oss till olika platser runt om i vår värld. Och att vi, vart vi än hamnar, får vara dina sändebud, dina budbärare och dina ambassadörer. Herre, tack att du har sänt oss hit eller till den plats där vi nu finns. Och att vi där får vara dina avbilder och spegla dig. Och Herre, vi ber att du skulle ge oss vishet, klarsynthet och mod att leva liv som är fyllda av det som ditt hjärta bultar för. Att vi skulle få ögon att se, öron att höra, så att vi får uppfatta hur är den här platsen där jag finns? Vilka behov finns? Vilka utmaningar finns? Vilka möjligheter finns? Gud, hur vill du förvandla den här platsen med din kärlek? Och Herre, tack att det alltid får grunda sig i din kärlek. Det handlar inte om vår kompetens. Det handlar inte om hur många högskolepoäng vi kan ha. Det handlar inte om några sådana saker, Gud. Utan om hjärtan som säger ja på din kallelse. Efter att ha fått möta din kärlek. Så vi ber Gud, kom och drabba oss med din kärlek. Och gör oss genom din ande villiga att säga ja när du frågar, vem ska jag sända? Vi ber att vi skulle få samma villighet som Jesaja. Eller som barnen på lägret. När du frågar Gud, hjälp oss att vara de som säger, jag, sänd mig.